Jag tittar. Oh.
Jag ska säga att det var en till som hjälpte till här innan och som kommer fortsätta. Det är Adam. Han är som min egen son. Jag blandar ihop honom med hans egen bror. Så jag säger Adam, David, David, Adam till dem hela tiden. Men han heter Adam Kutti. Han gillar fäktning. Och så gillar han att chilla. Fina grejer. Okej, okay. Lärjungaskap i vardagen. Jag vet inte vad ni får för vibbar. En del kanske sitter och tänker nu, nej, kom inte med ett sånt där ok till. Nu ska jag se om jag får den här att funka. Så. Jag har redan fullt upp i livet, jag orkar inte. Ska jag vara ännu mer lärjunge än vad jag redan är? Så det ser ett ok ut, tror jag. Någon som använder något sånt till vardags? Nej. Jag kan säga att det var ett tillfälle som jag önskade jag hade haft en sån. Det var när jag gick en kilometer på söder i Stockholm med 2 12-liters dunkar med färg till vår församling. Det gick ju jättebra, ungefär 300 meter. Och sen så fick jag liksom ställa ner dem där. Och sen så gick man en bit till och så märkte jag att den här sträckan jag orkar gå blev bara kortare och kortare och kortare. Alltså det tar 5 minuter att gå normalt. Det tog mig en halvtimme, tror jag, att komma hem. Inte för att jag var trött så, men de här, det funkar inte alltså. Och jag känner som en tomte på slutet liksom. Jag gick där, bar 2 meter, vänta lite, står folk undrar vad här är för människa. Sen upp med dem, så går 2 meter och sen ställer ner. Det var helt löjligt. Ok. Jag tänkte tala om ett ok som inte är sånt där, utan ett mycket bättre ok. Eller så skulle jag säga som han där gamla hajkmannen. Jag ska tala om ok, inte vilka ok som helst, utan flodhästok eller något. För er som har sett honom. Jag ska tala om det här oket. Matteus 11:29. Ta på dig mitt ok och lära mig. Till jag är mild och ödmjuk i hjärtat, så ska ni finna ro för era själar. Guds ok är inget som gör oss förtvivlat trötta, utan det vill ge oss ro. Så du kan ta ett djupt andetag nu. Det kommer handla om lärjungaskap, men det kommer vara väldigt snällt. Du kan ta det lugnt. Jag kommer inte kräva dig på 18 000 punkter. Det kanske finns en möjlighet att fånga upp några punkter, men det är inget tvång någonstans. Känn er trygga. Det här är ett löfte som jag tycker hänger ihop med det här. När vi håller på i oss själva och stressar och så vidare, då är det lätt att tappa fokus. Men det finns en styrka när vi förstår att det är i honom vi lever, rör oss och är till. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Det är ju så att alla människor på jorden i alla tider lever och rör sig och till i Gud. Vare sig de vet eller inte. Och ibland så kommer jag på mig själv i alla fall att man vaknar till och, ja just ja, Gud är med här i ICA-kön. Likväl som på gudstjänst. Och allt blir lite lättare när man bara har det perspektivet. Men jag skulle vilja vrida lite på det här bibelordet. För att jag menar, aha, så du säger att det här oket då som är skönt och milt, det är bara att jag tänker på att han är med. Ja, det kan det vara. Men man kan tänka så här också. Att det är i honom vi lever, rör oss och är till. Jesus presenterar sig själv som Guds ord. För att liksom få lite mer att hugga tag i. Så det inte bara handlar om att när du står i ICA-kassan och räknar pengarna och hur ska det här gå ihop och tänka, ja men Gud är med. Men vi kan ju leva och röra oss till i Bibeln så att säga. Att låta Bibeln bli någonting mer. Lite som när man, nu ska vi åka utomlands och då brukar man ju köpa en sån här liten, ja, ska man till Finland och köper man finska, hej hytti, här, nu är du i Finland, här, sevärdigheter, vad heter sådana fina böcker? Reseguide, precis. Bibeln säger om sig själv att det är vår livsguide. Och tänk på nåden att få, när du alltså åker vi någonstans utan en guide, då kan man ju vara ganska förvirrad, men att åka någonstans och liksom, här är det viktigaste, här är sevärdigheterna, här är, om man då lyfter in det på Bibeln, att få se världen genom Jesus. Och när vi möter problem, när vi möter stress eller när vi möter något roligt, att liksom filtrera det genom det som står i Bibeln. Då kan man liksom få en bra vägledning, kort och gott. Så jag kan ju redan avslöja vad jag tänker prata om. Man kan prata om massa saker när det handlar om leva som kristen i vardagen, vara en lärjunge. Men jag tänker, vad är basen? Vad är liksom det viktigaste? Ja, det finns 2-3 till. Men jag ska ta en av dem, och det är det här. Bibeln. Att leva mitt liv genom vad Gud har sagt om mig, om allt jag möter. Min morsa, vi är jättebra kompisar, så blir inte nervös nu. Hon sa att jag kommer från en familj där vi inte, alltså de är inte utövande kristna. Så satt jag och läste Bibeln hemma, jag var 14-15 år. Och så gick hon liksom så här lite slappt förbi. Sitt och läs den här gamla boken nu igen. Och normalt så ska man ju, vad ska man göra? Man ska vända andra kinden till. Så där lite. Och sagt, Gud välsigne dig mamma. Men jag var ju tonåring så jag klarade inte riktigt av det. Men jag fick en tanke, jag tror inte det var helt fel då, så jag sa, ja, men vad är bättre med att läsa Hänt i veckan då, sa jag. Hur mycket är sant där? Sitta och, ja, nu har prinsessa Diana, det här var ju länge sedan, gjort si och så, eller vad vi, när hon levde. Och sen, ja, ni vet, det, man vet att ungefär 78,5% är ju ren lögn. Och där sitter man, och, oj, 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 händer det här och det här, oj, oj, oj. Ja, men vad är det att leva efter då? Det sätter ju en världsbild och man fyller sig med saker liksom. Då vart hon tyst, min kära mor, just då. Jag tror inte hon läste så mycket Bibel för det, men jag tyckte bara, yes. Det finns ju en anledning att folk har läst den här i århundraden. I många tusen år, man också tänker judarna, gamla testament, alltså innan Jesus kom. Det är för att det säger någonting om oss som människor. Och det säger någonting om den tillvaro vi finns i. Jag kan ju säga nu då, jag heter Christer Ådland. Ett av mina stora nöjen är film. Speciellt när Gandalf är med. De tycker jag är roliga. Så vet ni det? Filmnörd. Därav detta citat. Some believe it's only great power that can hold evil in check. But that's not what I found. I found that it's the small everyday deeds of ordinary folk that keep the darkness at bay. Small act of kindness and love. Och jag tror ju på det här lilla steget. Att, nu har jag bara min telefon här. Det är ju faktiskt den jag läser det mest. Det är sån dynamit. Ni får tänka Bibeln om ni tycker det här känns lite, nu håller jag upp en Apple-produkt. Men att dagligen ta upp, äta ur Guds ord. Om det är att du kör en sån här som jag kör. Att det kommer en liten påminnelse. Läs nu 3 kapitel här idag. Jag kör en sån här 90 dagars nya testament på 90 dagar just nu. Eller om ni väljer den här klassiska som Bosse sitter med. De är fina, härliga. Bläddrar i de här sidenbladen. Men att små steg, det här lilla steget. Men att inte göra det en gång om året på julafton. Liksom. Nu läser vi julevangeliet här. Utan liksom låta det vara någonting som du lever med dagligen. Det tror jag är nyckeln. Och jag tror det är så den är tänkt att användas. Bibeln säger om sig själv att det är mat. Och jag vet, jag bara satt för någon dag sedan på en sån här jättefin restaurang, eller ja, hotellfrukost. Och man äter som man nästan spricker. Och känner, jag kommer aldrig kunna se på mat igen. Jag kan inte ens gå till Simon och köpa världens godaste pizza, för jag är så mätt, så den smakar äckligt i mina ögon. Ni förstår vad jag menar. Men Så väntar man 3 timmar. Sen så tänker man, Hovsta Livs. Simons pizza, de är ju toppen. Och så är man där ändå. Varför då? För vi behöver det här. Påfyllna hela tiden. Det behöver strömma igenom oss. Och det är inte en teori. Det är inte så att du har läst det en gång och sen kan du det. Så jag vill bara säga, låt Bibeln bli där det är tänkt att vara. Läs inte Bibeln. Låt Bibeln läsa dig. Sätt dig i det här ljus, vad ska jag säga, det här strålkastarljuset. Låt det peka på dig själv. Låt det korrigera dig. Låt det visa vilka platser du ska åka till, om du förstår vad jag menar. Vilka sevärdheter det finns. Vilka ord jag måste lära mig för att ta mig fram i tillvaron. Good day, mate. I'm from Sweden. Ni vet, ni får språket så ni kan relatera till andra människor och så vidare. Jag tar en bild av det där. Jag har cyklat några gånger fram och tillbaka till Aspholmen när jag jobbar där. Jag märkte en innerlig skillnad när jag kom på efter några turer att jag har lite dåligt med luft i däcket. Och så pumpar man i det, så plötsligt är man framme 5-10 minuter tidigare. Men det syns ju knappt att det var dåligt. Det var inte så där, alltså, för det går inte att cykla på. Då får man ju, vad heter det, så här, skador i ryggen av skakningarna. Men alltså bara lite. Och se det så. Jag tror det är så här för oss. Alltså, ofta så går vi liksom... Det är fel. Vi tänker så här, nej, jag orkar inte, det är så mycket nu. Och, gör som jag då. Jag har sett mig och tittar på en film och bara slappna av. För jag är så trött, jag orkar inte. Men vad jag egentligen borde göra, det borde gå och fylla på luften. För att orka det man ska göra. Förstår vad jag menar? Jag har en likadant, jag kan ta på samma tema, våran lilla Ford som också har problem med hjulinställning och lite dåligt med luft ibland på grund av att jag inte... Och sen så det vibrerar och det är jobbigt och så ser man att det bara tickar på diesel, det bara kostar mer och mer. Ja, och så åker man in och lagar det där. Det är ju skitjobbigt att laga det där. Ah, kostar 1500 eller vad det var. Men sen så plötsligt ser man, vilken njutning liksom. Så istället liksom för att välja, nej men jag skulle ju till Örebro men det är så jobbigt så jag åker till gamla Coop istället. För det är bara dit jag orkar. Förstår ni? Man sänker liksom där man vill. För att man inte har fyllt på med det man behöver för att ta sig dit. Markus 4, 26-29. Någon som har det här i ryggraden, vad det står där? Jag kollar lite hur mycket ni läser här. Nej, jag skulle inte heller kunna svara på det. Men ni känner säkert igen texten här. Jesus sa, Guds rike är som en man som sår säd i jorden. När en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp. Natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax. Sedan moget vete i axet. Och när grödan är mogen så låter han genast skäran gå. Skördetiden är inne. Och det här störde jag på. Första gången jag läste det här så tyckte jag, men vadå? Vi inte vet hur. Det här handlar ju om Guds rike. Och ni vet andra bibeltexter så brukar man säga att det vad han såg ut, det är Guds ord. Så ni är med på sammanhanget. Och han vet inte hur. Det bara börjar växa. Ja, men jag vet ju, det är ju solen och det är ju vatten och det är liksom, varför står det inte? Det här kan vi ju nu ungefär. Men poängen var ju inte det, utan just det här att det är inte att vi kontrollerar Gud. Men jag tror det händer någonting magiskt, alltså... Förlåt uttrycket magiskt, men om du och jag utsätter oss för Bibeln så händer det saker. Man blir inte oberörd. Och rätt vad det är när man sätts i en livssituation så har det hänt, värderingspunkter har flyttats, en syn på en själv kanske har flyttats från att jag är värdelös till att jag kanske ser mig värdefull. Alltså det formar oss som person. Hur vi relaterar till andra människor. Är ni med på det? Att Bibeln har en sån otrolig inneboende kraft. Jag tycker det här är tröstgivande. Det är alltså inte du som ska bli, nu ska jag bli så himla duktig på det här. Jag ska kunna grekiska baklänges och finska framlänges och japanska. Liksom. Utan det är ju att bara låta det ge energi. Jag menar, ditt magsystem, när du äter en hamburgare eller en pizza hos Simon, så sitter inte du och nu så tar jag ner i halsen här och nu så sätter igång enzymerna här och hittan och dittan. Och det sköter ju sig själv. Det finns en automatik i det. Och det är läckert det här med Gud och med Bibeln, att det bara händer. Jag tycker det är en oerhörd tröst i det. Och det enda som krävs av dig och mig, det är egentligen att vi utsätter oss för den kraften. Jag vet inte hur du tänker på Bibeln. Ser du Bibeln så här? Eller ser du som en lagbok? Något jobbigt ok som man ska liksom lägga över sig. Ja, det här blir tungt. Försök att sätta in den där i hjärnan. Det är livets kraft som bor. Orden är ju inte i sig magisk, men det är ju ett fönster in i Guds gemenskap. I relation med Gud genom den heliga ande. Och jag har sagt det förut, så säger det igen. Jesus är ju ordet. Guds ord. Och Jesus sa att jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Så tänkte jag, man kan ju försöka fundera, idissla lite där. För ja, men vad är vägen då? Ja, men väg, det är ju en process på något sätt. Det är en, ja, men metod. Jesus är metoden, så som han levde, så som han var. Det är ju så jag ska relatera till mig själv i nuet. Och så sätter jag inte hållplatsen. En del tänker Jesus som att, ja, men nu blir jag troende, nu sätter jag mig här. Oh. Så får se när bussen kommer till himlen. Så får jag sitta här? Ja. Men är du lärjunge, då handlar det om att växa. Det handlar om att gå. En väg är ju en någonstans man rör sig framåt. Jag tycker, tänk på det. Jesus är inte hållplatsen, han är vägen. Sanningen. Man skulle kunna säga att jag har ett annat ord för sanning. Ja, men det är verkligheten, den riktiga verkligheten. Förutsättningarna, det konstanta som aldrig ändras. Det är fantastiskt att kunna tro på det som aldrig ändras. Allt annat är ju relativt, har vi ju hört någon komma på att så är det, eller hur? Allt är relativt, men inte Jesus. Livet, ja, ett annat ord för det här. Målet, meningen, skatten. Och här är också sådana grejer, vi kommer återkomma till det här, för efter predikan ska vi ta upp offer. Men i Matteus 11:28 står det, där din skatt är, där är ditt hjärta. Och så står det där om mammon och vad man har sitt hjärta. Ni känner säkert igen texten, ni som har läst Bibeln förut. Det är ett ypperligt medel att komma rätt. Alltså som jag sa, förflytta de här värderingarna. Vad är det viktiga i livet? Att ge till församling, ge till Guds rike. Och därigenom flytta mitt hjärta från att pengar är viktigt, till att nej, Guds rike är det viktiga. Så det här, jag bara säger, det här är ett jättebra sätt att släppa oket av oro. Hur ska det gå ihop? Hur ska jag ha råd? Hur ska jag hinna och fixa liksom semester? Det kostar ju sommarstugan, huset där. Taket måste bytas. Oj, 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 oj. Oro. Nej, vila i Gud. Ge ditt liv till honom och låt det också påverka hur du använder dina pengar. Och så kommer du märka att det kan landa en ro i hjärtat. En söt liten koalabjörn. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Jag vill bara lyfta fram det där, kom till mig. Jag har av erfarenhet känt att när jag själv kommer i ett läge där jag tycker allt liksom bara tar all energi från mig. Jag är slutkörd, det är för mycket. Då går man liksom undan och sätter sig i något hörn. Nej, jag orkar inte gå till bönegruppen. Nej, jag orkar inte gå till kyrkan. Eller jag sätter mig här liksom och försöker. Och det är helt okej att man kan behöva stillhet. Men kom till Jesus. Hur du nu gör det. Om det är att du läser Bibeln eller att du hänger på gemenskapen. Det kan nog kännas tungt i början. Men jag lovar det. Pumpar du lite luft där så kommer energin tillbaka mycket fortare än du sitter själv. För när du sitter själv, då blir man gärna att man, det blir bara rundgång av sina känslor och sin uppgivenhet och allt det där. Så jag tycker det är härligt att han säger så. Kom till mig, ni som arbetar. Alltså aktivt, välj honom. Sök dig till honom då. Och ni som inte vill bli utmanade, ni kan stänga av nu. Nu kan ni göra något annat. Nu tänker jag på kaffet, okej? Okay? Och ni andra som blir utmanade, nu kan hänga på. Här är en annan Gandalf, en på riktigt Gandalf. William Booth. Det här är lite provocerande. Men jag tycker det är bra. Värt att tänka på. I consider the chief dangers which confront the coming century will be religion without the Holy Ghost, Christianity without Christ, forgiveness without repentance, salvation without regeneration, politics without God, and heaven without hell. Kan man säga att han var lite profet när han sa det där? Jag ryser, för jag känner bara hjälp. Varför har vi hamnat där? Varför hamnar jag där i min dimmiga hjärna? Ja, men det kanske... Och då tror jag att lösningen är det i Bibeln. Vi måste tillbaka och inte läsa Bibeln som vi vill, utan att Bibeln får läsa oss. Och här är det massa text. Det här kan ni säkert googla om ni vill slänga in på ett papper och sätta upp på kylskåpet hemma, eller om du vill ha det i Bibeln, eller så kan ni be mig att ta ut det. Jag har inte gjort det. Men det här är också en sån här hjälp. Det här är ju inte checklista för helt liv, tror jag du kan söka på. Då tror jag det hoppar upp. Men ett sätt att hålla styrningen. Och här är ju Bibeln en av dem, kan man ju säga. Se om man hittar den. Är det inte här någonstans? Eller var det på den andra? Ja. Finns det någon synd som jag vanemässigt gör? Återkommer jag till någon tanke eller handling som jag vet är fel? Betvingar jag mitt kötts lustar? Håller jag med något som skadar min helighet? Min möjlighet att växa till kunskap eller lydnad? Har jag tankar eller känslor som jag skäms för inför Gud? Påverkas jag världen så att jag säger saker som inte behagar Kristus? Får mina känslor mig att handla, känna eller säga saker som jag senare förstår står i motsats till kärleken jag vill visa andra? Jag gör allt i min kraft för att människor ska bli frälsta. Be för dem som om det vore mina egna barn. Jag stannar där. Ni märker, det här är ju liksom... Men det här kan också vara en liten... Det kan ju kännas som ett tungt ok, men jag lovar det. Det är bättre att jobba här och vara liksom formbar än att 5 år senare undra, varför kom jag hit? Liksom? Varför kom jag inte till Örebro? Jag kom bara till Coop. Men någon som vet vad det står i Hebreerbrevet, är det 12? Guds ord där, är det 12? Då blir jag tveksam. Någon som hjälper mig nu, någon som är mer bibelsprängd än jag. Guds ord är tvegat och skarpare, eller Guds ord levande och verksamt och skarpare än något tvegat svärd. Var står det? Ja, Hebreerbrevet är det. Är det 12 eller är det skitsamma. Förlåt. Men så jag tänker faktiskt inte säga så mycket mer än så. Man kunde ha sagt, gör så här gör du när du pratar med människor, bla bla bla. Ja, men det är skitsamma om jag inte har det här på insidan. Nu sa jag det igen, förlåt. Jag kan säga att jag märkte när vi jobbar i Stockholm, när vi jobbar med tjejer och killar som var extremt trasiga. Folk kom och var gravid, var 14 år. Mamma sa, gör bort. De och de sa, behåll. Och andra sa, ja, ni vet, droger, hela köret. Vad märkte jag då? Jag märkte att ska jag nå ut med de här så måste Gud komma närmare mig. Jag kan liksom inte nå ut om inte Gud når in. Så det är det här vi måste någonstans börja med. Jag menar, det blir inget roligt. Eller ska man gå ut och pressa i själen, liksom egen kraft, att nu ska du bli frälst. Ja, vad är det? Det vet jag knappt själv, för jag är så stressad. Alltså. Så jag skulle vilja utmana dig och mig. Låt Bibeln bli din dagliga mat. Det var kort och gott. Lärjunga i vardagen. Se till att det blir på riktigt. Låt Bibeln läsa dig. Inte att du läser Bibeln. Amen.